ber vi tillsammans. Far i himlen, vi tackar dig för att du är här just nu. Tack att vi får lägga våra liv en gång till inför dig i dina händer, far. Vi tackar dig för att du har omsorg om oss. Du ser till oss. Även om vi känner oss små och otillräckliga många gånger så är du med oss. Du hjälper oss och styrker oss. I vår svaghet så är vi starka, far. Tack för att vi är det. Tack att vi är så beroende av dig, far. Så beroende av dig, av vad du har gjort för oss på Golgata kors. Vi kan inte komma till dig på något annat sätt än genom Jesus Kristus. Genom hans blod, genom hans offer på Golgata har vi blivit rättfärdiggjorda, köpta. Vi tillhör dig, far. Vi tackar dig för att vi får göra det. I Jesu namn. Amen. Så jätteroligt att vara här igen. Det var ett tag sedan jag var här. Jag vet inte hur ni har haft det här. Det har inte varit så mycket fysiska möten. Inte för mig den här sista året. Jag var på gudstjänst för några veckor sedan uppe i Stockholmstrakten. Det är väl det enda som jag har varit på en fysisk gudstjänst den här terminen faktiskt. Så det är nog andra gången 2021 jag är på en fysisk vanlig gudstjänst. Men man längtar efter det, eller hur? Man längtar efter den här gemenskapen. Det går jättefint att vara med på Zoom. Och du som är med på Zoom idag, du som sitter hemma, du är med oss i alla fall. Och min bön och min längtan är att du ska få känna att Jesus är hos dig. Att han finns där hos dig. Att han bryr sig om just dig. Där du finns. Gud är ju aldrig beroende egentligen av plats. Vad vi är. Utan han är beroende av någonting helt annat. Att vi har vårt hjärta vänt till honom. Idag är det en härlig dag. Jag trodde alltid det var min namnsdag idag. Därför att jag heter Palm i efternamn. Så när jag var liten tänkte jag, vi har en egen namnsdag. Ja. Men det hade vi ju inte. Det var ju inte det. Jag förstod inte det riktigt. Det var palmsöndag. Vad hade det att göra? Det finns inga palmer i Sverige. Men det har att göra med det att Jesus han egentligen rider in i Jerusalem, eller hur? Och då är det här med palmerna som man lägger ut palmblad på marken och så rider han in på en åsna. In på väg mot det som ska bli påskens stora budskap om att han ska dö på ett kors för våra synder. Och sen har vi det fantastiska budskapet som vi lever i. Att Jesus uppstod igen. På påskdagen. Och det är det vi ser fram emot. Verkligen. Att vi får fira att Jesus är uppstånden. Men innan dess behöver vi också tänka på. Vad är det som han är med om? Vad är det som händer? Och lite grann av det ska vi leda in. Eller min predikan på idag tänkte jag. Jag ska börja. Inte i den jättetraditionella palmsöndagstexten i Sverige. Utan faktiskt i den norska varianten av palmsöndagstexten. Och den skiljer sig lite. Den är hämtad ifrån Matteus 26. Men vi befinner oss i samma tid. Samma period av tid. Men vi pratar inte om det här att Jesus rider in på en åsna. Utan vi stannar istället i Betania. Vad var Betania för plats? Ja, det var en plats som låg utanför Jerusalem. Några kilometer. På den tiden färdades man inte så långt. En dagsresa kunde vara 8-10 kilometer kanske. En dagsresa. Så när man pratar om till exempel hur man kunde färdas från Emmaboda till Nybro så var det nästan mer än en dagsresa bara till Nybro. Och till Kalmar kanske det var 2 dagsresor. När vi talar om att man skulle åka med häst eller gå kanske. Så nu är vi i Betania. Och vi ska läsa om vad som händer i Betania. Matteus 26, vers 6-13. Jag kommer att läsa den på engelska också. För att jag tror att vi har någon här som inte förstår, kan svenska så bra. Så jag läser texten på engelska också. Jag läser den först på svenska. Matteus 26, vers 6-13. När Jesus befann sig i Simon den spetälskes hus i Betania kom en kvinna fram till honom som hade en alabasterflaska med mycket dyrbar olja och hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa: varför detta slöseri? Det där hade man kunnat sälja för mycket pengar och ge åt de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem: varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde ut denna olja över min kropp, gjorde hon det inför min begravning. Amen, säger jag er, överallt i hela världen där detta evangelium predikas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Nu läser jag samma text fast på engelska. Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of a very expensive ointment, and she poured it on his head, and he reclined it at table, as he reclined at the table. And when the disciples saw it, they were indignant, saying, why this waste? For this could we have been sold for a large sum and given to the poor. But Jesus, aware of this, said to them, why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing for me. For you always have the poor with you, but you will not always have me. In pouring this ointment on the body, she has done it to prepare for my burial. Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be also be told in memory of her. Matthew 26:6-13. Den här texten är väldigt, väldigt speciell. Man måste tänka så här. Jesus är medveten om vad han ska gå igenom. Han är fullt inställd på att jag är på väg upp till Jerusalem. Jag är på väg upp för att offra mig själv, offra min kropp för människors skull på ett kors. Vi vet att Jesus, han var utan synd. Han hade inte gjort någonting alls som var fel enligt den judiska lagen eller fel mot någon människa. Han uppträdde alltid kärleksfullt. Även om han ibland kunde bli vred på det som han tyckte var fel. Till exempel när han kastade ut månglarna från templet. Men han hade alltid en kärlek till människan i sitt hjärta. Så han är på väg. Han är ju fantastiskt att han är både Gud och människa. Det är det som är så underbart att veta, att Jesus är Gud samtidigt som han är människa. Det är den kristna trons grund egentligen, att Jesus är Gud och samtidigt människa. Det får vi inte göra avkall på. Han är inte bara Gud, han är också människa, fullt ut människa. Med fullt vanliga känslor som du och jag har. Så man kan tänka, vad vill Jesus spendera den sista veckan eller sista dagarna innan han ska göra det här som han inte ser fram emot egentligen? Han vill vara tillsammans med sina bästa vänner. Du och jag skulle också vilja vara med våra bästa vänner. Om vi ska göra någonting som är obehagligt eller någonting som vi vet ska hända oss framöver, så vill vi ju vara med våra bästa vänner. Och var finns han då? Jo, i Betania. Det finns många tecken, många ställen i Bibeln som talar om att när Jesus var trött, när Jesus var sliten, när Jesus ville ha gemenskap, så gick han till Betania. Och han gick till tre syskon där. Maria, Marta och Lazarus. Det var några av hans bästa vänner. Och man förstår att där kunde han komma och där kunde han sitta ner, där kunde han vila ut. Där kunde han vara som vanligt. Som en vanlig man kunde han vara där. Kan du tänka dig att han satt kanske på, hade de ingen soffa, men han kanske satt på mattan eller var han nu satt någonstans, om det fanns något bord, några stolar kanske. Där satt han och Han kunde skoja lite, han kunde prata, han kunde vara som vanligt. Jesus var en människa. Samma känslor, samma ängslan, samma oro som du och jag kan känna. Det hade Jesus. I det här huset då, hos Simon den spetälske. Det var ju en häftig namn, va? Simon den spetälske. Om du tittar på den judiska lagen så fick man ju inte gå hem till en spetälsk. Det var ju strängt förbjudet. Men troligen så var det en man som Jesus hade botat. Och vi kan läsa en historia om det här från Markus 1 till och kapitel 1, vers 40-42. Där står det, men det står inte om Simon, men vi vet inte om det är Simon. Jag kan inte säga att det är Simon, för det finns inga bevis på att det är Simon det talas om här. Men vi vet att han botade spetälska. Och det står så här. En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig över honom och räckte ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill bli ren, och genast försvann spetälskan, leprosy, från honom och han blev ren. Om det är den här mannen som då sen bodde i Betania och att han kallades för Simon den spetälske fast han var frisk. Det är mycket troligt. Vi har ju namn. Jag menar, de kallar dig för någonting, de kallar mig för någonting. Vi har ju namn och de hänger ju med. Fortfarande fast det är någonting som för länge sedan har varit. Vi kallar någon för den fina fotbollsspelaren. Vi kallar någon för någonting som han har gjort. Någon egenskap som en person har haft. Och har man då varit sjuk så kanske det här i folkmun alla visste vem det här var. Och därför kallas han för Simon den spetälske. Som hade blivit frisk. Och nu var de hemma hos honom. Han bjöd på middag. Och in kommer här en kvinna. Och kvinnan med säkerhet är Maria, Lazarus syster. Hur kan vi veta det? Jo, därför att om vi läser ett parallellställe i Johannes så nämns det precis att det är Maria. Den Maria som bodde hemma hos Marta och Lazarus, de bodde tre bodde tillsammans i Betania. Så det är en utav Jesus bästa vänner som kommer och smörjer honom med olja. Från en alabasterflaska. Och alabaster är någon sorts gipsliknande material som man hade för att bevara dofter i egentligen. Så nardus var ju en doft man använde, en parfym. Hur den luktade har jag ingen aning, men det luktade säkert gott. Och man sparade länge för att få den här flaskan full av nardusolja. För det här skulle man ha på sitt bröllop. Då skulle man lukta gott. Så en alabasterflaska med nardus, det kostade ungefär i svenska pengar 400 000. 400 000. Eller mellan 300 och 400 000. Man säger den kostade 300 denarer och en denar var en dagslön. En dagslön. Så beroende på vad man tjänar så ligger ungefär priset i svenska pengar på det. Så du kan tänka dig att det var därför lärjungarna reagerar och säger, ska vi slösa detta? Vi kunde ju köpa mat. Jesus, du botar ju, eller du hade ju det här matbespisningsundret, va? Vi gör ett till sånt. Det är ju häftigt, det är spännande. Då kommer folk och då vi blir kända och det blir bra, va? De hade väldigt fina idéer. Men Jesus sa, det här har han gjort för min begravning. De fattar inte vad han menar. De förstår inte. Men jag tror att Maria visste. Jag tror att Maria visste. Det finns någonting som har med att när man lär känna Jesus, när man lär känna honom och förstår vem han är. Så blir han på något sätt en personlig vän. Han blir en som är närvarande hela tiden. Som finns vid din sida. Som finns vid min sida. Han blir som en som du kan samtala med. Han blir din bästa vän. En kristen är aldrig ensam. Never alone. Aldrig ensam. Jesus is always there. Han är alltid där. Jesus är alltid där. Hela tiden. Så jag förstår och tror så här. Maria hade suttit vid Jesu fötter. Hon hade förstått vem den här mannen var. Vem Jesus var. Hon hade blivit en troende. Hon trodde att Jesus var Messias. Den som skulle komma. Och när hon lyssnade på hans undervisning så förstod hon mer och mer och mer. Det här är sant. Alla tecken, alla under som Jesus gjorde. Och allt det som han var i sin person. Hon mötte kärleken, hon mötte blicken från Jesus. Hon såg vem han var, vad han tänkte, vad han gjorde. Hur han bad. Hur han var tillsammans med sin far. Lärjungarna tror jag däremot inte hade förstått det. Hade de inte, säger du? Jo, jag tror att det är så. De hade inte förstått det. Och vi kan se det. Det kommer liksom som en sån här aha-upplevelse. När Jesus uppstår ifrån de döda så ser man Petrus. De andra, Johannes. Och de andra, Thomas till slut, efter att han har tvivlat en del. Så ser vi att han också förstår. Jesus är Messias. Men det fanns några som hade förstått det innan. Maria då. Hon kom från en by. Och det var ju den här byn Betania. Hon hade en syster. Hon satte sig vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord, står det. Om vi läser Lukas 10:32. Marta däremot var upptagen av med allt annat som skulle ställas i ordning. Hon gick fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat dig ensam att sköta allting, sa Marta. Säg nu till henne att hon kommer och hjälper mig, sa hon till Jesus. Men Herren svarade: Marta, 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 Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Visst är vi lite Martor. Även om jag är man så kan jag känna att jag är en Marta ibland. Eller hur? Ja, vi måste göra det. Vi måste fixa det. Det måste bli bra. Det måste bli fint. Och så när kvällen kommer så. Om man har grejat och fixat allting så. Vad tog den där tiden med Jesus vägen någonstans? Var försvann den? Eller på morgonen när man har mycket att göra och ska iväg till arbete eller vad man nu hittar på för någonting så känner man, ja, vad väldigt, klockan går fort idag. Den där stunden med Jesus, då försvann den någonstans. Men Marta, hon gjorde mycket. Men Maria, hon satte sig och bestämde sig. Jag sitter här vid Jesu fötter. Jag tror inte att hon struntade i allt som var runt omkring. Men jag tror att hon hade en prioritering i sitt liv. Hon prioriterade det här med Jesus först. Så hon satte sig vid Jesu fötter och tittade på honom, lyssnade på honom. Så de hade en speciell relation. Och den relationen vill Gud ha med dig och mig. Han vill ha den här relationen med dig och mig. Vi går in i en stilla vecka nu. Det heter ju stilla veckan. Och en fantastiskt fin tid. Att läsa texter. Tänka på påsken. Tänka på påskens budskap. Vi ska ha nattvardsfirande här i veckan. Underbart. Få ha det tillsammans inför skärtorsdag. Och sådana saker. Så kommer här. Men tänk på det. Ta tid till Herren inför påsken. Läs texterna. Det finns ju någonting, kanske ni har en bibelapp till exempel. Det är ju en liten sån här man kan klicka på. Så finns alla bibeltexter där och man, väldigt bra grejer. Man kan alltid ha den med sig. Man kan sätta sig på en bänk ute. Man kan vara i skogen och gå och titta eller bara stanna till någonstans, sitta i bilen. Det finns massa tillfällen där man kan ta den här lilla kvalitetsstunden. Bara med ordet och med Jesus. Så får man ett möte med honom. Jesus vill att du och jag, att du och han ska ha möten många gånger om dagen. 5 minuter, 2 minuter, 10 minuter. Och ibland längre stunder också. Där vi liksom får utgjuta vårt hjärta inför honom. Och vara tillsammans med honom. Vi kommer vidare här. Jag ska strax dra ihop den här säcken lite grann. Lärjungarnas kommentarer då. Vi ser dem här. Jesus och Jesus svar. De säger så här. Varför detta slöseri? Måste du slösa? Ska vi slösa så mycket? 300-400 tusen kronor så här. Bara rakt ut så till en evangelisationskampanj eller vad som helst. Kan man göra för pengarna? Ska vi slösa? Ja, Jesus säger så här då. Det handlar inte om det. Det handlar inte om slösa. För Gud, han har allting under kontroll. Han har allting under kontroll. För honom så är inte mängden vad det kostar. Det är inte det som betyder någonting. Om du köper en sak för 20 kronor eller 20 000 spelar ingen roll. Om du ger det till Gud. Det han ser till din attityd. Han ser till ditt hjärta. Vi kan ju den här berättelsen om änkans skärv. Hon gav 2 öre i kollekten. I templet. Hon har gett allt vad hon hade, säger Jesus där. Men han som kunde ge jättemycket, han gav ingenting. I förhållande till vad han kunde ge. Så Jesus tänker inte på det sättet. Guds rike har en annan ekonomi. Det handlar om attityder, kärleken och längtan. Mm. Hon visste att Jesus skulle dö då, Maria som häller ut oljan över hans huvud, smörjer honom. En gammal testamentlig sed som vi kan se i det gamla testamentet. Att man smorde folk med olja. Det gjorde man för att insätta dem i en tjänst egentligen. Så det är som, om man tittar rent historiskt på vad som händer under den här måltiden, så är det att Jesus blir insatt i en överste prästlig tjänst. Han blir smord till en överste präst. Alltså det var överste prästen som egentligen skulle få gå in i templet enligt gamla förbundet en gång om året och sona folkets synder. Och han var smord till det. Nu kommer Jesus, som Bibeln säger, som den sista överste prästen med fullkomliga offret fram inför faderns ansikte med sitt eget blod, och inte bara med blod från bockar och kalvar som man hade i det gamla förbundet där man offrade getter och får och oxar i templet. Nu kommer han med sitt eget blod, han är smord till det, han är insatt i den tjänsten att göra ett offer inför Gud. Så det här tillfället är viktigt på det sättet. Och det som jag sa här, jag tror inte att lärjungarna verkade ha samma respekt för Jesus som Maria hade. För då skulle de inte ställt de här frågorna. De var liksom inne på en helt annan tankegång än vad Maria var. Maria, hon satt där inför Jesus och tänkte, här är den helige Kristus Messias. Jag vill göra det Herren har sagt till mig. Hon hade säkert upplevt att Herren sa till henne, Gud sa till henne att hon skulle göra detta. Annars hade hon inte gjort det. Kände i sitt hjärta, jag vill ge det här till mästaren. Och lärjungarna började prata om andra saker. Nu slösar hon pengar liksom. Och Judas, vet vi, var med också. Han tyckte väl det med. Jesus säger att han var en tjuv. Men på konversationen och på den att säga, så säger han så här till lärjungarna att, och vi vet från andra ställen här till exempel att när de besöker Lazarus när han är död, så säger de
Thomas säger så här, låt oss gå med dö med honom också, med Jesus med, så vi alla får dö. Alltså de hade ingen tro, inget hopp, ingen sån sak. De såg inte att Jesus var annorlunda. De hade inte förstått vem han var. Men Maria hade det. Så det är en stor skillnad på Maria och lärjungarna. Du kan läsa i Markus 8, 31-33. Det kan du göra sen. Vi ska avsluta med en annan kvinna. För nu är vi snart i förväg, redan vid påskdagen här. Ska avsluta med det. För vi måste ha något positivt. För det här som händer är ytterst tråkigt. Och det griper oss i hjärtat när vi ser att Jesus, vår fantastiska mästare och underbara frälsare, Messias, blir korsfäst på ett ohyggligt sätt. Den värsta straff som någon människa kan få, det får Jesus. Och han bär vårt straff, som egentligen vi skulle vara tvungna att bära om inte vi hade Jesus. Paulus säger, ingen annan finns frälsning. Hos ingen annan finns räddning än hos Jesus. Men Maria från Magdala, det är en annan Maria, inte samma. Jag skulle visa en bild, för det finns en, idag har vi också Marior. Har ni hört om en flicka som heter Linn Lindemann? Har ni hört det namnet? Alla vet vem Sebbe Staxet är. Sebastian Staxet. Han har ju fått många liknande personer som han själv har stått i samma elände som han, menar jag, har också blivit frälst. En flicka från Arvika som har gett ut en bok som heter hon berättar om sitt liv till tro. Den flickan jag har träffat några gånger, hon är fantastiskt vittnesbörd om vad Jesus har gjort. En ung tjej under 30 år som har drogat och missbrukat sedan hon var 13 års ålder. Fullständigt utslagen. Knarkade i skolan, på högstadiet, knarkade på gymnasiet. Helt gick på Arvikas gator och de tänkte hon är, det är bara slödder, hon är inte värd ett dugg. De kände till henne. Så kommer Jesus och reser upp den här flickan. Hon får möta Jesus på ett behandlingshem i Sävsjö i Småland, här, inte så långt från oss. Hon ska precis kasta sig för tåget som går till Stockholm, då hon inte kan göra det. Hon går på ett möte med Sebastian Staxet istället och blir frälst. Hon är som Maria från Magdala. Hon hade samma bakgrund. Maria från Magdala var en kvinna som alla såg ner på. Hon blev utnyttjad. Hon levde i prostitution och mycket annat skräp i Jerusalem. Men Jesus går förbi och ser henne och lyfter upp henne. Och hon, med hans blick får henne att förstå att hon är älskad. Och hon är den som är med ända in till slutet när Jesus är vid korset. Vilka står vid korset? Vilka har följt Jesus till korset? Tre personer. Hans mamma Maria följer Jesus. Johannes, den lärjunge han älskade, som känner sig älskad. Jesus älskade inte honom mer än de andra, men han kände att Jesus älskade honom. Och Maria från Magdala står där också. Man ser hur han blir uppsatt på korset, spikat fast, hänger på korset, hur han säger lema lema sabachthani, min Gud, varför har du övergivit mig? Och så ger han upp andan, att han dör på korset. De följer honom. Säkert att Josef lägger honom i graven. Det var ju Josef, en rik man, som hade en grav som Jesus blev lagd i den. Och Maria från Magdala är den första på morgonen som går till graven och ser, har det hänt någonting? Nästan så att hon hade ett hopp att Jesus sa, jag kanske ska upp, att jag ska uppstå. Kanske han har gjort det. Så gick hon dit. Och så ser hon. Och så får vi höra det sista jag ska säga här. Hon tror att det är trädgårdsmästaren hon möter där utanför graven. Ja, så sa frågan, var har de lagt han? Han är borta ifrån graven här. Jag vet inte var han är någonstans. Kan du säga mig? Då säger trädgårdsmästaren, Maria, säger han. Och när han säger Maria så förstår hon, det är inte den vanliga trädgårdsmästaren, det är Jesus själv. För hon kände igen den här rösten från honom när han säger hennes namn. Och då säger hon Rabuni, faller ner på knä, betyder mästare. Och där slutar min predikan. Du och jag, vi behöver lära känna Jesus. Vi behöver förstå vad han har gjort. Veta att han älskar dig. Han vill ha en sån relation med dig så att när du hör han säger ditt namn, för det vill han göra. Han säger ditt namn. Så ska du känna igen honom. Och så ska du få möta honom där. Och vare sig du är hemma eller du sitter i kyrkan idag, vi är några stycken här. Inte så många som vi brukar vara, men vi är några stycken. Så vet det att Jesus, han just nu säger han ditt namn. Och då får du gensvara på det. Jesus, här är jag. Kan du säga till Jesus, här är jag. Och så får vi följa Jesus och gå vidare med honom. Vi behöver det här gudsmötet. Vi behöver det här. Känna att Jesus är nära. Vi behöver det här. Vi behöver det. Jag behöver det flera gånger om dagen. Mitt uppe i andra saker. Jag behöver det här. Att jag känner Jesus, du är med mig. Jesus, du är med mig. Jesus, du är med mig. Och just nu får vi komma inför honom. Far, vi ber tillsammans. Fader i himlen, vi tackar dig. Vi prisar dig för att du är här, för att du finns här mitt ibland oss. Och inte bara här i en lokal, utan du finns över hela bygden, hela Emmaboda och alla som lyssnar. Oavsett om man är nära eller långt borta så finns du där. Hemma i soffan, ute i naturen, var vi än finns, i bilen. Tack Jesus. Och du säger vårt namn, vi säger ja Jesus. Jag vill följa dig, jag vill gå med dig, jag vill vara med dig. Jag vill tillhöra dig. Tack för att du känner våra hjärtan. Och Jesus, vi älskar dig. Ber att den här veckan ska få bli en vecka då vi får speciellt tänka på dig och vara med dig. I Jesu namn. Amen.